Spelpanelen med Jukka, Björn och Ida. Du vet den där känslan när du läser en jättebra bok och du sugs in i den där boken och glömmer bort tid och rum och bara lever i den där storyn tills någonting väldigt ohemult rippar dig ut i verkligheten igen. Right? Det är inte bara jag som upplever det här.
Mm. Ja, det var länge sedan jag läste så bra bok.
Det är jättelänge sedan och det händer jättesällan med spel att storyn är så bra att man bara sugs in i den. Men det har hänt för mig med Life is Strange Reunion.
Nice. Jag har spelat ett Life is Strange-spel tidigare, så jag vet någonting om det.
Mm. Samma här, jag vet sådär ramarna, men jag kan inte säga att jag vet nästa djupare, så berätta gärna, det här blir intressant.
Alltså det händer jättesällan att det står i ett spel som drar in, men det är förstås inte överraskande, för Life is Strange-serien är storybaserad, så den är jättefokuserad bokstavligen på storyn, att det man, om man vill ha pulshöjande action är det här inte ett spel. Men vill man liksom sudda ut gränserna mellan film, bok och spel, så då är det här en jätteintressant kombination. Det här Life is Strange Reunion är alltså det sjätte och sista delen i storyn om Max och Chloe. De är bästisar, vi lärde känna dem för över 10 år sedan när de var tonåringar. Fotografinörden Max Caulfield, som är huvudkaraktär i en del av de här spelen, så hon kan vrida tillbaka tiden och de krafterna använder hon för att rädda sin bästa vän Chloe Price från en säker död. Eller gör hon? Det här är jättespännande, för den är storydriven och man får välja. Det finns alltid alternativ i det här spelet, så du kan forma hur utgången kommer att bli. Vilket betyder att fansen har ju jättestarka åsikter om vad som inom citationstecken har hänt tidigare. Med den här sista delen så liksom svänger de på det här konceptet. Att det finns flera verkligheter och flera tidslinjer som på något vis suddas ihop. Det här är kanske jätterörigt förklarat, men det är jättespännande koncept om man är lite, diggar lite så här övernaturlighet och ifrågasättning att vad är verklighet egentligen.
Mm, det låter som en bra Star Trek-avsnitt.
Ja, är det skrämmande då? Det är det jag hatar sånt.
Nej, det är det inte.
Okay, inga jump scares. Eller,
nu kan man potentiellt bli
kanske.
Jag vet inte vad folk blir rädda för, men alltså, det är inte ett skräckspel på något vis. Ja. Det finns scener där man kanske pulsen höjs lite för att du måste fatta något beslut jättefort eller sånt här. Mm. Men inte skrämmande saker på det viset. Det första kapitlet eller spelet i den här berättelsen tar slut med att Max och Chloe inte längre är i kontakt. Boom. Och därför har vi nu Reunion, det här sista spelet. De träffas alltså igen efter typ 10 år, efter total radio silence som vuxna. Med alla trauman och jobbiga känslor som måste redas ut. Samtidigt som de försöker förebygga att det här universitetet där Max jobbar inte brinner upp med typ alla hennes vänner och elever. Så här finns flera olika storyn som man måste balansera samtidigt. Och man får spela både som Max och Chloe i det här sista spelet. Jag har inte spelat det helt i slut ännu, men det spelar inte på det viset roll i det här vårt sammanhang eftersom det finns så många möjliga slutsatser och man kan gå så många kringelikrokar eftersom beroende på vad man väljer i det här spelet.
Det där är ju intressant, för jag var genast tvungen att kolla upp här att hur lång tid tar oss på att göra det här spelet då? Eller spöa det, klara av det, att uppleva det.
Spöa sina vänner.
Och det är någonstans där mellan 10-11 timmar om man inte liksom utforskade exakt vartenda krypinhörn i det här spelet. Och det är ju ganska så här viktigt i sådana här spel som då är storydrivna. De har inte så mycket gameplay. Att hur länge liksom orkar man? Har du någonsin känt det här att det är jätteintressant men jag orkar inte ens trycka
långt.
Knappen?
Ja, mycket.
Inte det, men den är inte jättetydlig med att guida nödvändigtvis vad man ska göra. Och det är ju både positivt och negativt. Jag tycker inte om sådana spel heller som hela tiden visar att nu ska du gå hit 2 meter åt vänster för att plocka upp den här nyckeln som du behöver för att kunna klara av nästa uppgift. Det blir för mycket handledning. Men Life is Strange har lite det där problemet som också delvis har att göra med tekniska buggar. Att man inte alltid vet vad det vill till följande det här spelet.
Är det så frustrerande så att man stänger av?
Nej, det är så frustrerande att man går på Google och kollar att vad ska jag göra? Reddit, hjälp mig. Mm. Jag blir inte så irriterad att jag stänger av för att jag vill ändå veta vad som händer till näst. Mm. Jag är en av dem som också sitter uppe och läser alldeles för länge på natten för att jag måste ju veta hur det slutar. Så det kanske har någonting med det att göra också, beroende lite på hur den mentalitet man har. Stämningen i det här spelet, det är som sagt inte skrämmande. Det blandar liksom hipsterkultur med fascination med indie-musik och analog media, med jättepolitiska ställningstagande. Det är hemskt mycket, det finns mycket queer-representation och budskap om kultur och kreativitet och tech-bros i universitetsvärlden. Och sen en hel del skämt som jag inte riktigt vet om de ska vara roliga eller sarkasm eller pretentiös poesi, men det är kanske en del av charmen, jag vet inte. Så jag har lite svårt att placera den här känslan i spelet ibland. Men hänger ändå jättegärna med, för man vill veta hur det slutar. Eller jag vill veta hur det slutar.
Hur är det när det kommer alltid med sådana spelserier? Måste man känna till den här världen när man spelar i tidigare spelen för att kunna njuta av det här?
Det är definitivt ett plus om man har gjort det. Jag har inte spelat helt första Life is Strange-spelet, för jag har inte haft tillgång till det. Men jag har spelat föregångaren Double Exposure som kom för ett par år sedan. Och nu sista spelet är ganska direkt en rak uppföljare på Double Exposure och hjälper också till att täppa till en del av de där intrighålen som Double Exposure fick ganska mycket kritik för. Så jag vet inte, att är det här sista spelet, var det liksom uttänkt hela tiden att de skulle göra en sån här karaktärsutveckling och att den här hela storyn skulle sluta här, eller var det liksom en eftertanke? Att vi har fått så mycket skit för vad vi har gjort, att nu låter vi folket själva bestämma hur de vill att det ska sluta.
Spelar det roll?
Det är just det, att jag tror inte ens att det spelar en roll. Vi är så vana med att få precis det vi vill ha hela tiden, och vi, som vi har konstaterat flera gånger, att man har jättestarka svartvita åsikter om saker. Som också då till exempel, nu backtrackar jag lite, som Stranger Things fick jättemycket kritik för att den serien inte slutar på ett sätt som jättemånga fans hade velat att den serien skulle sluta. Mm. Men jag tycker inte att det slutet nödvändigtvis var dåligt. Det var bara inte det som folket ville ha. Och jag tror att det här är liksom lite kruxet.
Ja, det överlevde vi kanske. Game of Thrones har väl det värsta.
Det har värsta rykte, men vi pratar inte om Game of Thrones nu, för då gör vi ingenting annat på flera timmar. Det som är, för att gå tillbaka till din fråga, Jukka. Jo, man får definitivt mer värde om man har spelat de tidigare spelen. För här är karaktärer som man i de bästa världar har fått lära känna den tidigare. Och nu får man se hur det går för dem. Mm. Och träffa dem igen. Och se hur de utvecklas. Det är ganska kul. Och för att förstå den här spelmekaniken som ibland är lite buggig, så har man definitivt nytta om man har spelat de tidigare Life is Strange-spelen. För de har ungefär samma mekanik, liksom samma logik i de här världarna, som annars kanske är lite kökiga.
Men alltså, problemet med spelet är att du tycker storyn är bra. Du kan inte säga så mycket mer, för allt annat är en spoiler. Vad jag ser online är alla recensioner är ganska positiva. Alla tycker det är bra. Frågan är sen bara, är det värt pengarna?
Mm.
Det beror på hur den gamer man är.
Såklart
det beror på det.
Jag funderar bara på dig som den här serien så värt pengarna. Det är klart, om du har spelat de här tidigare spelarna så är det ju nästan ett måste om du har tyckt om de här tidigare spelarna. Men just sådana här casual gamers som jag kanske, som kanske inte hade investerat mitt intresse så mycket i den här serien, så det att jag skulle plocka upp det från hyllan för x antal euro, så är kanske sådär.
Jag förstår tanken att det inte är sådär superlockande. Det kan också vara jätteintressant spel för någon som inte är så jättespelintresserad. Jag tänker att egentligen borde en litteraturvetare analysera hela den här serien, men också det här sista, det här Reunion-spelet. För hela serien lyfter fram en jätteintressant vinkel på berättandeskap, hur man skriver engagerande relationer och gör det till ett interaktivt spel med variabler som kan variera. Och det skulle vara jätteintressant att höra någon som på riktigt förstår sig på berättande gå mera in på det. Så jag tror att personer som är intresserade av detaljerade berättelser, där du ska vara ganska noga med detaljer, så de kan definitivt ha nytta av det här. Om du vill ha Dungeon Crawl, Hack and Slash, Aivot, Narikkan-spel, så då är inte det här för dig.
Mm. Jag tycker det bästa med de här spelen också, visst, det finns mycket detaljer och saker och sånt där att fundera på. Jag bara spelar ett, jag spelar True Colors som det gick. Mm. Det var något år sedan, så jag minns inte så mycket. Men det jag minns överlag är att berättandet var jättebra.
Mm.
Och även som då en skäggig kar, så de här spelen som handlar om någon liten småflicka i någon småstad är så här, kanske jag inte direkt skulle vara så här, oj, det här är skrivet för mig, men det är så bra så det är inte skrivet för någon. Alltså min första reaktion, barnsligt nog, när man såg dem här när de kom, var så här, det är spel för tjejer.
Det är första reaktionen kanske.
Men det är det verkligen inte. Det är spel för alla, ska jag säga. För jag tyckte jättemycket om True Colors. Jag skulle nog vilja spela här också. Jag kanske väntar på en rea. Men nu tänker jag säkert plocka upp det någon gång.
Det är definitivt värt att göra det. Om inte annat så för att berättande är bra och röstskådespelande är supersnyggt gjort. Att fast replikerna och storyn kanske har lite hål och det känns lite... Man vet inte ibland att är det sarkasm eller är det pretentiöst eller ska det vara roligt. Men röstskådespelande bär upp så pass mycket och storyn gör det också på sina vis. Så om du älskar böcker, åtminstone sådär relativt lättlästa böcker med Instagram-vänliga skönlitterära verk med element av vänskap, hur det åldras och mysterier i en småstad, övernaturlighet, liv och död och sånt här. Så då tror jag att du kommer gilla den här serien. Men du kan absolut vänta på rean med gott samvete. Stay by.